Hej och välkommen till Radio Oten och avsnitt 14. Den här veckan besöker jag Kronofogdemyndigheten i Falun där jag träffar Göran Appelgren. Detta för att ta reda på hur man arbetar och vad som händer för den som fastnat i skuldfällan. Svenskarna har skulder på 79 miljarder kronor och ungefär 100 000 personer av dem som har skulder har varit i myndighetens register i 20 år eller till och med längre. Här inleder jag med att fråga vad som händer när den första skulden hamnar hos Kronofogden.
Man får ju egentligen börja lite tidigare. Man måste egentligen börja när skulden förfaller, när man av någon anledning inte betalar den faktura man har fått ifrån vad det nu är, vårdcentralen eller landstinget eller där man nu har handlat varan eller tjänsten. Då har ju dels ofta leverantören ett system för att påminna den betalningsskyldiga om att nu är det dags att betala. Det kommer en betalningspåminnelse, och som man ignorerar den så kommer man ofta få ett inkassokrav. Och om fordringsägaren bedömer att jag får inte betalt utan väljer att gå till tvångsstyrelsen för att få fordran fastställd hos Kronofogden, då skickar han in ett ärende, en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden. Och Kronofogden hanterar den här ansökan summariskt, som det heter. Vi gör ingen värdering av om den här skulden är rätt eller fel eller vad det nu är, utan det vi i princip gör det är att vi till den betalningsskyldige skickar ett betalningsföreläggande som egentligen säger så här att nu har du 10 dagar på dig att antingen betala eller bestrida det här. Alltså bestrida sig om nej, det här är fel. Så skickar man in det till Kronofogden, till en summarisk process, den enhet som hanterar det här, och om man nu inte vill kännas vid skulden. För det här är oerhört viktigt. Det är att vi pysslar ju inte med att driva in otvistiga skulder. Alltså man ska vara överens om att du är skyldig de här pengarna innan vi genomför någon som helst tvångsåtgärd, innan vi blir där Kronofogden är känt, eller bland de som inte har varit föremål för våra omsorger, känt för att vara då. Ponera att du inte gör någonting. Du skickar inte in några brev. Och så där, då kommer det hem en delgivningsman som tillser att du blir delgiven. Och vi lägger stora resurser på att få medborgarna uppmärksamma på att någon söker dig för en skuld. Och det du måste göra är att bestrida. Då. Och bestrider man, ja, då kommer fordringsägaren, SIBA eller landstinget eller annat, att bedöma, ska jag gå vidare med det till tingsrätten eller inte? Så att, och jag har inte många siffror hur många som väljer att gå vidare till tingsrätt för att få fordran fastställd där. För då är det inte ett betalningsförläggande, utan då kommer en dom från tingsrätten som fastställer fordran. Det kan antingen vara en dom, ett beslut eller en trädskodom. Och det är inte helt ovanligt att medborgaren bestrider på betalningsförläggande. Alltså säger, nej, det är inte skyldig. Och så får man en kallelse till tingsrätten och så dyker man inte upp eller man skriver inte de här inlagorna och så blir det en trädskodom. Och istället för ett betalningsförläggande så då kommer det ett som urkund, alltså som den rättsliga grunden vi har för att faktiskt få utsätta medborgarna för de här åtgärderna vi gör. Det kallas för urkunder där.
Men om man nu skulle betala, låt oss säga att det går en skuld till Kronofogden. Mm. Men så betalar man ganska så omgående. Vad händer då? Alltså hur lång tid tar det innan man får så att säga en anmärkning?
Anmärkningen är beroende på vilken. Det som bryter sekretess, det som gör att man kan se att man förekommer i indrivnings- och utsökningsdatabasen, det är själva beslutet om betalningsföreläggande. Att någon har ansökt på det om en skuld, det räcker inte. Utan det är när det går till utslag, när fordran blir fastställd, skulden blir fastställd i ett betalningsföreläggande. Då så att säga får man en anmärkning, eller rättare sagt man syns i utsöknings- och indrivningsdatabasen om man frågar om det. Då dyker man upp där. Det här gäller ju nu bara nu på något sätt, så känns det här som vi är lite inne på enskilda fordringar, det vill säga det man får ifrån i princip alla andra än staten. Det finns ju ett helt batteri av skulder man kan bli restförd med, skatter, underhåll, studiemedel, tv-avgifter, jag vet inte nu, men ja, sedan tidigare tv-avgifter och sådär, som säger att staten är fordringsägare. Och där uppstår ju aldrig något betalningsförläggande, utan det är ju de lagar och regler som styr skatteuppbörd, betalning av tv-avgift, återbetalning av studiemedel, som reglerar när man får restföra medborgaren då. Så där är det aldrig något Det är aldrig något betalningsförläggande som bryter sekretessen som gör att man så att säga lyser upp i utsöknings- och indrivningsdatabasen, utan där är det egentligen att man blir registrerad med skuldsaldo hos Kronofogden. Anmärkningar, det är ju någonting som inkassoföretag och eller vi ska säga kreditupplysningsföretag pysslar med för att kunna kreditbedöma sina kunder.
Så det är ingenting som ligger hos Kronofogden alltså?
Nej, utan vad Kronofogden gör, vi är enligt lag skyldiga att hålla en utsöknings- och indrivningsdatabas, om det kort sagt ett register över de människor som är skyldiga pengar. Eller har fastställda fordringar, ska vi säga. Mm.
Jag tänkte du skulle berätta lite om vad dina uppgifter är här på Kronofogden.
Ja, jag är kronoinspektör i titeln. Fältexekutiv tjänsteman. Innebörden är att jag gör samtliga förekommande verkställighetsuppgifter. Det innebär alltså att jag tillbringar kanske av veckans, arbetsveckans 5 dagar tillbringar jag åtminstone 3,5-4 inomhus och en dag ute på fältet. Och inomhus så är det ju då utmätningar av lön, alltså förbehållsbeloppsberäkningar, beslut om utmätning av lön, beslut om utmätning av bankmedel, beslut om utmätning av lös egendom som kan mätas ifrån kontoret, som till exempel utmätning av fastighet, utmätning av bostadsrätt. Ja, man kan egentligen i princip utmäta vilket gods som helst från kontoret, men det är ju bekymret med säkerställandet. Man vill ju gärna titta på bilen och sådär innan, eller tavlan eller vad nu är man ska utmäta. Den där 1,5 dagen i veckan vi är ute, och då pysslar vi med andra delar av verkställigheten. Det kan till exempel vara avhysningar, alltså räkningar, när man har förverkat sin hyresrätt och ska säga avhysas från sitt boende. Och det är också såna här utmätningsförrättningar, helt enkelt när det finns anledning att besöka en betalningsskyldig för att se om det finns några tillgångar som kan betala de här skulderna. Bilar, mopeder, konst, varulager, vad det nu kan vara, kundfordringar, om det nu är näringsidkare.
Det sägs ju i statistiken att det har ökat, just det här med skulder som hamnar hos Kronofogden. Är det här någonting som du personligen har märkt av också de senaste åren?
Nej, vill jag inte påstå. Det är ju oerhört konjunktursäkert det här. Jag hade en gammal kronokommissarie som sa att det spelar ingen roll om det är bra eller dåliga tider. Utan vi har ungefär samma antal och nästan samma individer också, oavsett om det är goda eller om det är hög eller lågkonjunktur. Ungefär så. Den sista statistiken, jag är inte någon riktig hejare på statistik, men jag tror ju att antalet restförda, alltså antalet personer i vår databas har minskat, men skuldbeloppet har ökat. Att färre är skyldiga mer pengar. Och vi är ju i slutet på en konjunkturcykel som är 7 år gammal, så att säga. Vi har haft högkonjunktur. Så det är klart att många har fått det bättre och kunnat betala ut sig då, så att säga. Det ligger nog i sakens natur.
Men jag tänker, när det väl börjar med skulder, för oftast så kan du kanske börja med någonting litet som går vidare först till inkasso och sen vidare till er på Kronofogdemyndigheten. Alltså, vad kan man göra själv för att liksom stoppa upp det och inte hamna i den här fällan?
Och nu tänker jag framförallt på statens restföringar, det vill säga de som blir skyldiga underhåll till exempel. För det kan bli oerhört stora belopp väldigt snabbt om man slutar betala underhållsstöd för sina barn. Och där kommer man i regel aldrig i kapp någon gång, utan man hamnar alltid på hälarna, då kommer alltid vara föremål för våra omsorg då, i och med att de skulderna då finns där.
De blir bara högre och högre med tiden.
Ja, och sen så naturligtvis, det är ju rätta mun efter matsäcken. Och i många fall så är det en kombination av otur, lite eftersatt omdöme, att man tror att det förhåller sig på ett sätt så kanske det är på ett annat sätt. Låga inkomster, att man blir sjuk. Det kan vara så enkelt att man inte hinner anpassa mun efter matsäcken vid sjukdom eller pension eller
arbetslöshet kanske.
Eller ja, absolut arbetslöshet också.
Men alltså, när man väl hamnar i den här situationen, Vilket ju inte alls är så himla roligt. Det blir ju en himla press rent mentalt också. Så vet man att man kanske inte kan reda ut det här. Och man är ju lite någonstans rädd för kronofogden. Just för att man vet att här kommer det att handla om anmärkningar, utmätning. Mm. Att man kommer att ringa på dörren. Att man känner sig lite extra jagad. Men alltså, kan man, är kronofogden så farliga? Kan man ringa till er och få hjälp med att komma till rätta på något sätt? Kan man få tips från er?
Det problem som jag har på ett verkställighetsteam där jag sitter som kronisk, alltså indrivare, fältexekutiv tjänsteman, den som har att göra det här, det är ju att jag har ju nästan ingen förhandlingsmån alls vad gäller, jag har inga verktyg i min verktygslåda att göra en överenskommelse, att göra en avbetalningsplan, att lätta lite grann på trycket i de här, utan man får betala själv. Utan finns det någonting att utmäta, då är jag ju utan med katten skyldig att utmäta.
Så man gör inte direkt en avbetalningsplan, utan det ska utmätas helt enkelt?
Ja, i alla fall hos mig. Sen så ser vi oerhört positivt på att man söker överenskommelse med sin fordringsägare. Att man pratar med den man är skyldig pengar och försöker åstadkomma. För där, de har ju inga begränsningar i sitt borgenärsansvar, utan där kan ju de helt fritt komma överens om vad som helst. Men så länge ärendet ligger hos mig, då har man ju sagt så, nej, nu vill vi ha verkställighet, nu vill vi ha det här tvånget som det innebär att vara hos kronofogden.
Och vad innebär det här tvånget? Hur går man tillväga? Hur räknar man ut hur mycket man ska få betala till er?
Ja, kronofogden har, om jag räknar rätt i huvudet, 5 sätt att ta in pengar på. Och så att säga i gravhetsskala från det lättaste, det är frivilliga betalningar. Då finns det i regel inte någonting att utmäta. Man har så pass dåligt ställt, man har så pass mycket försörjningsbörda. Eller man har, jag lever annars under sådana små omständigheter att det inte finns något utrymme för att utmäta någon lön eller ja. Om man saknar i övrigt utmätningsbara tillgångar, alltså man har inga bilar, man har ingen konst, man har inget hus, man har ingen underbelånad bostadsrätt som man kan gå på, då finns det alltid en möjlighet att betala sina fordringar om man vill, och då kan man göra det genom frivilliga betalningar. Är precis som det låter, man kan betala hur mycket man vill eller hur lite man vill, när man vill, inga tvång alls. Nästa steg på, och det här är ju egentligen inte en tvångsåtgärd överhuvudtaget, utan det är ju bara någonting som gäldenären kan göra. Man kan betala via kronofogden. Man kan egentligen lika gärna betala direkt till fordringsägarna också. Det är bara att det är en lite krångligare omväg, för då får de göra nedsättningar hos kronofogden. Ja. Alltså tala om för oss att nu har jag fått betalt 200 kronor på den här 20 000 kronors skulden, och så får våra duktiga bokförare med sig till att sätta ner skulden hos oss då. Det slipper man om man går. Betalar direkt till kronofogden då. Det var ett. Nästa steg är att man utmäter i lön eller ersättning, pension. Vad det är. Och det är egentligen alla inkomster som man, starkt förenklat, alla inkomster du kan betala skatt, som du betalar skatt för, de kan också utmätas. Mm. Vi kan till exempel utmäta i pension, vi kan utmäta i skattepliktigt vårdbidrag, vi kan utmäta i lön naturligtvis. Vad vi inte kan utmäta i, det är till exempel studiemedel. Men vi kan utmäta i arbetslöshetskasseersättning om utrymme finns.
Och då är det en viss procent av den summan?
Nej, det är ingen procent, utan det vi räknar ut är ett förbehållsbelopp. Och förbehåll är alltså det som man som enskild ska alltid få behålla för att klara sitt uppehälle.
Är det det som kallas för existensminimum?
Ja, vi kallar inte det. Men vi kallar det för förbehållsbeloppet. Hos socialtjänsten säger man lite slarvigt normen och sådär. Och det heter ju så. Ett förbehållsbelopp består av ett normalbelopp. Det vill säga, om jag minns rätt, så är det 4920 kronor nu för en enskild vuxen som inte har några barn och annat. Ovanpå det så lägger man tillägg. Tillägg till normalbeloppet, som till exempel hyra krona för krona. Ingen ska behöva bli vräkt för att man hamnar i löneutmätning, utan där så att säga, så ska ge vi tillägg för bostadskostnader. Resor till och från jobbet, sjukvårdskostnader, sjukdomskostnader om man har läkare och medicin. Har man dessutom barn, så har de också ett normalbelopp. Alltså 2500 vad det nu är för barn under 6 år, eller barn under 7, förlåt. Och något högre för äldre barn då.
Så allt det här tar man hänsyn till innan utmätningen?
Givet att man vet. Ett av de största problem det är kanske just på grund av skam och kanske just på grund av vad man försöker undvika att slänga med det att vi inte vet. Att vi försöker, jag ska inte säga alltid, men oftast när vi börjar en löneutredning, en tillgångsutredning, så börjar vi med att ringa till gäldenären. Alltså den som är skyldig pengar. Och det gör vi även om vi har pratat tidigare kanske, utan vi försöker då få någon sorts uppfattning om att hur förhållandena är nu. Och sen vet jag också med 15 års erfarenhet att det är inte alltid så enkelt att någon tjomrik från en statlig myndighet ringer upp och undrar vad har du för bostadskostnader på ditt hus? Liksom. Det är kanske inte alltid så enkelt att få ur sig ett riktigt svar på det. Det är för man helt enkelt inte vet, man är inte beredd på det. Får vi inte tag på folk på telefon eller man kan inte lämna svar på telefon till exempel om man inte vet vilken bostadskostnad man har, då skickar vi en blankett som heter numera redogörelse för inkomster och utgifter. Den är snäppet bättre än den förra blanketten som heter inkomstredogörelse. Snäppet bättre, så den är lite mer begriplig än den förra. Men vi har kanske lite grann att göra där med våra blanketter generellt sett innan de är så är riktigt toppen och lättförståeliga. Vi skickar en sån med ett svarskuvert. När man väl sitter med den framför sig och har tänkt till lite grann, då kan man också ringa till oss. Och det är många som gör. Och lämnar uppgifterna muntligt. Eller fylla i den och skicka in den. Så vi har uppgifterna. Är det så att man inte gör det här då, så går klockan. Och vi kan ju inte sitta på händerna, utan då kommer vi att fatta ett schablonbeslut. Alltså vad vi helt enkelt tror. Och det kan oftast vara precis ett schablonbeslut. Alltså inte med verkligheten överensstämmande. Det kan få svåra konsekvenser om man har till exempel en avsevärt högre hyra och sådär. Så första månaden kan det bli riktigt bökigt om man då inte har hört av sig. Och inte hör av sig i tid så vi hinner styra upp det där innan löneutbetalningar. Man kan ju göra på olika sätt. Löneutmätning.
Du lyssnar till Radioten med mig Marina Härliga och idag träffar vi Göran Appelgren som jobbar på Kronofogden här i Falun. Vi sitter i ett av de vackra kasernhusen minsann med höga fönster och där ute ser vi snön vackert gnistrande i kylan. Jag tänkte på det vi pratade här inledningsvis om dina arbetsuppgifter, vad du gör på ditt jobb helt enkelt. Och det är ju en hel del här inne på kontoret, men du är också ute bland folk och gör lite mindre trevliga saker har jag förstått.
Det handlar ju på något sätt om att någon ska göra det. Och det hela handlar ju om i grunden att vi ska göra det här under ordnade former. Att när man utmäter lön att man får behålla en så pass stor del av sin lön så att man klarar sig, så att man kan betala hyran och så vidare. Att barnen får sina förbehållsbelopp och sådär. Att man kan resa till jobbet, att man får förbehåll för sina sjukdomskostnader. Ordnat, fastställt, förutsägbart. Om jag inte betalar hyran, då förverkar jag min hyresrätt och det går mycket, mycket fortare än vad folk i allmänhet tror. Jag brukar säga till det när jag pratar med folk. Jag pratar ofta med människor som både är rädda och arga och oroliga för hur det här ska gå. Alltså, men du har ju inte råd att hyra. Nej, men du ska betala hyran. Du måste betala hyran för att du förverkar din hyresrätt, du förlorar din hyresrätt väldigt snabbt. Det räcker med en vecka i princip innan, om man ska titta hur rättsläget ser ut, innan du har förlorat din hyresrätt. Och det är inte alls säkert att du får tillbaka din hyresrätt om bara för att du betalar. Så att det är att leka, verkligen att leka med elden. Betala alltid hyran. Lev på nudlar. Ät inte alls. Men så länge du betalar hyran. Och det är ju framförallt avhysningarna som är det som är lite krävande. Sen finns det andra varianter på det mot olika sorters handräkningar, elavstängningar och sånt här. Men det vi träffar på så att säga, vanligt folk, vanliga dödliga, det är ofta när de ska avhysas vräkat från sin bostad.
Men hur går ni tillväga då? Vad gör ni?
Först har man ju vinnlagt sig om att underrätta de som ska avhysas. Så fort ärendet kommer in så fastställer vi en tidpunkt och så skickar vi ett brev om det. Återigen samma. Vi är noga med att folk ska få reda på att de ska är föremål för verkställighet. Då, så att vi skickar först ett brev. Och då hoppas vi få svar att de hör av sig. I det här så finns det ett delgivningskvitto och det finns ett svarskuvert. Vi brukar markera just för att vi är duktiga på att skicka brev på den här myndigheten. Det kan vara en uppsjö av brev som en vanlig gäldenär får. Varje gång löneutmätningsbeslutet ändras så får man ett brev. Varje gång det tillkommer en skuld får man ett brev. Folk blir lite avtrubbade. Så att när vi skickar ut de här breven om avhysning, då skriver jag ofta viktigt på det. Och sen markerar det med en highlighter.
Att man ska svara?
Ja, alltså det här brevet min vän. Av alla de brev från Kronofogden så är nog det här ta med katten det viktigaste brevet det här året i alla fall. Det vill jag ska veta. Sedan i det här brevet så är det markerat vad man ska skriva på, vad det är som kommer att hända. Och den här blanketten är hyggligt lättförståelig. Det står rätt bra. Vad ska jag göra nu för att få bo kvar? Jo, jag ska kontakta min hyresvärd. Jag ska omedelbart kontakta min hyresvärd och försöka komma en överenskommelse så jag kan återvinna min hyresrätt. Det står där väldigt tydligt. Om inte svar inkommer så försöker vi naturligtvis ringa upp. Eller så åker vi helt enkelt ut och försöker delge personen på plats. Alltså man spikar eller droppar, alltså lämnar underrättelse i brevlådan på den adress vi ska avhysa och på den adress där svaranden då, alltså den som ska avhysas, vistas. Sen på utsatt tidpunkt så kommer vi dit. Och ibland så är det bara vi och någon representant för, alltså vi då är det två tjänstemän från Kronofogden. Någon representant från hyresvärden vill vi alltid ska vara med. Och oftast någon låstekniker eller så vi kan bereda oss tillträde ifall vi inte kommer in på annat sätt då. Och sen så genomför vi avhysningen. Och det är oftast väldigt odramatiskt. Ibland är den som ska avhysas inte där. Är han där så behöver de lämna. Och där kan det ju alltid uppstå en diskussion. Och det är oerhört sällan det blir några tråkigheter där på plats. Utan de flesta lämnar lugnt och stilla den lägenhet de har förverkat hyresrätten på.
Jag trodde att det skulle vara mer, jag får nästan hjärtklappning nu när vi pratar om det här. Men alltså det är ganska odramatiskt ändå.
Ja, i regel. Det är sällan det bär ur. Det beror ju mycket på att vi inlägger oss om att vara väldigt långa. Vi har ofta gjort väldigt mycket förarbete. Vi har ofta pratat med gäldenären före vi avhyser honom och förklarat. Och han har haft en tid. Han förstår att det här kommer att inträffa. Numera är det väldigt sällan barn inblandade. Det var mer förr, men nu är det sällan. Vi stöter på minderåriga barn i samband med avhysningar. Utan där har socialtjänst och framförallt allmännyttan gör ett väldigt bra jobb. Så att de ser vi sällan, de kommer sällan till.
De är med lite grann i förberedelse.
Ja,
sådär.
Ja, så är det ju, därför att det finns ju när det som händer innan ett föreläggande om att avflytta, alltså kommer till Kronofogden. Precis samma som för när man inte har betalat. Utan nu är det ett handräckningsärende att den ska avhysas. Så då har ju socialtjänsten fått en underrättelse. Socialtjänsten i din kommun får en underrättelse om du har inte betalat hyran och riskerar vräkning. Då kontaktar socialtjänsten dig.
Så det har blivit bättre med åren när det gäller det?
Ja, alltså vad gäller när man har tagit hänsyn till barnperspektiv och så här så har det, vi stöter på avsevärt färre barn än vi gjorde tidigare.
Men hur känns det för dig personligen när du är ute och gör såna här avhysningar?
Ja, för mig är det en dag på jobbet. Jag, som jag sa här att vi har precis varit ute idag. Så jag sitter här alldeles rosig efter att ha varit ute i kylan. Att för mig och min kollega så är det här en dag på jobbet. Sen ska vi säga så här att vi måste ju också ladda mentalt. Vi har ju också förberett. Vi har ju också pratat med svaranden och vet ungefär vad som ska hända och så att säga kommer det att gå smidigt eller är det här någonting som är lite kommer att bli lite mer friktionsfyllt. Det har ju vi en rätt god känsla av. Ibland blir man överraskad, oftast inte. Så för oss är det en vanlig dag på jobbet och för den människa vi möter kan det vara den värsta dagen i deras liv. Det måste vi vara medvetna om liksom, när vi går in. Jag går in med oerhört mycket makt och då måste man ju på något sätt försöka
kunna det är en väldig balansgång där.
Ja, kunna mötas i det där då. Och det är därför det sällan blir upprörd och upphetsat. Det är väl just det att man har gjort ett bra förarbete. Och sen på, vid själva verkställigheten så är vi också lugna och städade. Därefter så låser man längden och byter lås. Ta bort namnet på dörren. Ta bort namnet nere i hallen, trappen. Det, låsbytet är till för att man ska bryta svarandens besittning av sin lägenhet. Då. Han ska inte ha någon chans att komma in igen, utan när det väl är brutet så är det brutet. Vi tar en titt i lägenheten. Tittar om där finns någonting att utmäta. Varje avhysning är en utmätningsförrättning. Därför kommer allt att bli kostnader. Även om gäldenären svarande inte har någon skulder i övrigt. Så när vi tar dit flyttentreprenör och tömmer lägenheten. För det sker yrkesmässigt både tömningen och magasineringen. Då. Sker yrkesmässigt med avtalad entreprenör. Så uppstår det kostnader och det måste betalas. Då. Så att, finns det saker som har ett värde där så ligger det farans riktigt att vi utmäter dem.
Men man får ingenting med sig?
Jo, vi inlägger oss om att innan vi skickar ut folk i snön. Så, och det är ju så att de är ofta i stress naturligtvis. Då. Väldigt pressat läge. Så måste man du måste ha med dig underkläder så att du fixar några dagar. Du måste ha med dig pengar, tandborste, mediciner och så här då. Så
man får en liten påse med sig typ?
Ja, alltså du får ju ta med dig hela bohaget. Helst ser vi att vi kommer dit och har flyttat. Vi har inga synpunkter på att du tar med dig dina saker, naturligtvis inte. Utan huvudpoängen i en avhysning det är ju att du ska bli av. Alltså din borätt är förverkad.
Men hur är det med just avhysningar ifrån hyresrätter? Har de minskat eller ökat med åren då?
Nej, jag skulle säga att de har... Jag vill nog säga att de har minskat, faktiskt. Nu har jag jobbat mycket i Borlänge gentemot allmännyttan där, Stora Tunabyggen AB. Och där ett tag så hade vi ju en mycket stor inströmning av ärenden. Sen var det många av dem återkallade. Men vi verkställde nog mycket mer avhysningar. Låt säga, om man jämför 2008-2009 än vad vi gör 10 år senare, absolut.
Det låter jätteskönt. Men det här med skuldsanering som jag var inne på tidigare, är det någonting som ni nämner för dem som kommer i kontakt med er?
Alla som vi bedömer vara, och det är en sån här grundsten för att få skuldsanering, alla vi bedömer vara kvalificerat insolventa, de pratar vi skuldsanering med. Och oftast är det så att vi sitter och tittar på skärmen, det är förhållandevis måttliga belopp, 40 000 kronor kanske. Och så säger de, ja, hur är det här med skuldsanering? Hur är det? Ja, 40 000 vet du, och så har vi löneutmätning på 10. Det är ju betalt på 4-5 år. Nej, men jag har så hyggligt mycket mer. Ute i skuldrymden, jag har 800 000 kronor i skulder. Ja, då pratar vi absolut skuldsanering. För att man behöver inte vara restförd med skulderna hos kronofogden för att få skuldsanering. Utan är man kvalificerad insolvent, det vill säga att man inte kan betala sina skulder efterhand och förfaller, då behöver man inte vara hos kronofogden. Jag har jobbat med skuldsanering i samband med att den nya skuldsaneringslagen infördes. Det har varit nästan 2 år totalt. Och kan väl konstatera det att det finns många som kämpar som lever långt under normen, lever långt under det tänkt för att betala sina fordringar och sånt där, och som verkligen lider av att inte ha ett vettigt förbehållsbelopp. Och försöker hålla fogden står. När man säger till en sån människa, det gäller även de personer som har fått löneutmätning och fortfarande envisas med att betala någon enskild fordringsägare en massa pengar. Men det har du inte råd med. Man måste låta det falla. Sen ska man inte ge det rådet helt okritiskt. Har man väldigt många små fordringsägare så kan det löna sig att kämpa på och få det betalt. I och med att det alltid läggs på lagsökning så grundavgifter hos kronofogden. Men för många som är så svårt skuldsatta så är det småsmulor i jämförelse med de andra skulderna. Då.
Men är det enklare att få skuldsaneringen idag efter den här nya lagen?
Ja, det är min uppfattning. Det fanns ju ett antal... dels var ju det här med... Vad är kvalificerat insolvent? Vilket belopp? Vilken tidsaspekt ska man inte kunna betala sina skulder? Då fanns det ett rätt dumt rättsfall från 2000 någonstans där, jag ska inte säga, som sa att det var 12 eller 15 år Så ett tag fick ju nästan, eller nästan ingen fick skuldsanering. Men många av dem som hade, som fortfarande hade haft behov av det, fick ingen skuldsanering då, därför att man hade det här rättsfallet där högsta domstolen hade fastställt att kvalificerat insolvent ett tag till 15 år. Och då blir det ett rättesnöre, och vi är en juristledd organisation, vi är van, vi ska följa lagar och regler. Vi sätter oss inte upp mot fattade beslut och sådär, utan det är ju så att förutsägbarhet, rättsläge och sådär. Och då var det kanske så att man hade en väldigt strikt tolkning av kvalificerat insolvent. Och den där har ju varierat lite med tiden, men nu är 7, 8, 10 år att man inte kan betala sina skulder på.
Är det bra med skuldsanering?
Jag har alltid tyckt att det är bra med skuldsanering. Och det här är ju anekdoter. Jag har inte någon statistik som säger hur många av de skuldsaneringsbeslut som nu fattas som förfaller i och med den nya lagen. I och med att det är lite lättare, det finns lite mer lättnader att få. Sådär. En kategori som kanske inte tidigare fick skuldsanering får numera skuldsanering. Och hur många av de skuldsaneringsbesluten som blir återkallade eller att man avbryter skuldsaneringen, de siffrorna har jag inte. Jag har en anekdotisk, jag har en känsla av att det kanske är lite fler nu som där det inte går.
Men du säger när du nämner avbryta en skuldsanering, vad är det som gör att det kan avbrytas?
Man betalar ett månatligt belopp till kronofogden, som i sin tur fördelar medlen då till fordringsägarna. Man har två betalningsfria månader, så att man men när det kan upphöras? Ja, om man inte sköter den avbetalningsplanen, att man inte betalar in. Då kan någon av fordringsägarna säga, nej, vi får inte betalt. Då måste vi pröva det här. Man ska vara rädd om sin skuldsaneringsbeslut. Mycket rädd om det. För att det är ju, om man vänder på kuttingen då, så kan vi konstatera att staten säger nu i princip åt att dina fordringsägare, att ni kommer aldrig att få igen era pengar. I alla fall inte till fullo. Utan det bestämmer vi i staten att så är det. Och det där är ju en balans. Man kanske aldrig skulle ha lånat ut de där pengarna till att börja med. Man kanske skulle, och det kan jag väl tycka ibland kreditprövningen är kanske lite lös idag.
Det skulle vara hårdare krav nu.
Jag tycker att man ska vara försiktig med att låna ut pengar till folk som inte har betalningsförmåga. Det tycker jag. Och många finansbolag sköter sig utmärkt, andra gör det inte. Så är det. Det är helt klart så att det finns mycket oetiska människor där ute som driver låneverksamhet. Tidigare sa man att ocker var 30%, men ocker har egentligen inte någonting att göra med procentsatsen på lån, utan ocker har ju mer att man utnyttjar folks oförstånd. Men lånar man ut till 30% ränta, och då menar jag inte årsränta, då menar jag månadsränta, då är det frågan om mottagaren förstår vad det innebär. Och 30% månadsränta innebär.
Det gäller att man tar sitt ansvar som privatperson också när man tar de här lånen.
Ja, det är framförallt, jag menar, och jag vet att det finns folk som blir jättearga när jag säger så här. Men vem hela fridens namn behöver 3000 kronor en månad för att sen betala tillbaka 3 och 6 månader efter? Det är inte riktigt vettigt alltså. Utan då kanske man skulle spänna musklerna, avstå någonting och välja att inte köpa de sakerna. Eller äta nudlarna eller vad man nu ska behöva göra för att anpassa mun efter matsäcken.
Då slipper du träffa dem också?
Då slipper jag träffa dem, och slipper man ha att göra med mig. Det är absolut fördel.
Så avslutas intervjun med Göran Appelgren på Kronofogdemyndigheten i Falun. I nästa avsnitt träffar jag en skuldrådgivare inom kommunen som berättar om vilken hjälp man kan bidra med till någon som hamnat i skuldfällan. Bland annat pratar vi om skuldsanering och om hur den fungerar. Följ gärna Radioten på Facebook och radioten.podcast på Instagram. Jag har också en hemsida som heter marinaharliga.com. Tack för att du har lyssnat, och så hoppas jag att du är med om en vecka igen.